Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay.
Det är så här partyminnen från turnéer och så här full och sentimental till just den liksom. Och vi är Blood Brothers och så här. Och sen vi får komma upp i något torn ovanför allting och titta ner på konserten och hela publikhavet och höra liksom det här gå upp mot oss och kolla på Iron Maiden därifrån. Okay. Och mår rätt bra och så börjar de köra Blood Brothers och vi bara Hallå.
Går det bra?
Det går, gör det. Ja, hur är det läget med dig?
Det går ganska bra. Det är måndag då.
Det vet jag inget om. Jag är på turné.
Ja, inte sant. Jag har haft en hard helg så det är lite måndag men har det väldigt fint. Så uppe du hur lång tid har vi? Tror du?
Ja, men de sa att det kunde ta 40 och då sa vi okej.
Okay. 40 är perfekt. Johannes Eckerström, hjärtligt välkommen till Gammal Maiden.
Tack så mycket.
Hur går det med dig akkurat nu?
Ja, alltså det har varit ett speciellt dygn. Nu sitter jag här i Oslo och det ska bli vårt tredje gig den här turnén. Vi började i Stockholm. Och sen åkte vi Finlandsfärja till Helsingfors. Och sen åkte vi Stockholmsfärja till Stockholm för att åka hit. I Stockholm la bromsarna på bussen av. Oj. Så vi kom inte längre. Och helt plötsligt blev det läggdags väldigt tidigt för alla. För att vi skulle hinna med flygplan för att ta oss till Oslo. Ja. Så crew gick upp 4. Jag sov inte alls. Och så för lite försenade plan och lite sånt där. Så... Men nu är vi här och nu byggs en scen medan jag sitter och pratar här och allt kommer ordna sig. Men det har varit en... Ja, det är mycket rock'n'roll redan på turnén.
Oj, oj, oj. Då är det ju en ära att du tar dig tid till att snacka med mig idag.
Ja, men det gör jag så gärna så.
Är du en kar som liker att vara på turné? Liker du turnélivet?
Ja, jättemycket. Det är... Ja, det är också vad turnélivet innebär känns som det har utvecklats genom åren. Det finns så mycket som det kan vara. Utöver själva spelningarna är spelningarna och det är därför man är där och så vidare. Men man har haft väldigt kul, bra festår och galenskaper. Och nu börjar man komma på, efter man varit i Philadelphia typ, jag vet inte, 7 gånger så kommer man på, men vänta lite, ska man googla kanske? Ja, men där är ju Rockytrappan, ja, men där är ju den Liberty Bell och där är den, aha, vi drar dit. Och så har man blivit duktig på att titta på Grand Canyon när man ändå är i närheten och så. Så liksom, vi får åka runt, spela för folk, få en applåd i slutet av arbetsdagen, bara en sån sak. Och sen, ja, se världen. Det är svårt att klaga.
Ja, det är inte så mycket att klaga på då. Har inte det amerikanska publikummet också blivit större i de 2 senaste åren som jag har läst om i vart fall?
Ja, alltså inte bara de 2 sista. Alltså, ja, det känns som vi släppte 3 skivor i Europa och kämpade på och gjorde fel och gjorde rätt och gjorde fel och fel och rätt och allt det där som hör till och hade ett dåligt skivbolag och allt sånt. Sen våran 4:e skiva blev våran 1:a i Nordamerika. Ja. Och det är lite fusk liksom, för då var vi säkert på många sätt ett mer polerat band med en plan som vi inte riktigt kunde ha när vi var 18 år. Mm. Så våran karriär på det sättet började där borta. Men numera, nu känns det som att Europa har ju kommit i kapp jättemycket. Den här turnén vi är på nu är större än den turnén som vi gjorde i höstas när skivan kom i USA. Så det har börjat jämna ut sig. Och så har vi fått börja, det är också vad som hänt på senare år som varit väldigt häftigt. Då tänker jag mer på Latinamerika. Mm. Vi började hela den här turnésäsongen i Mexico City, och då, det var våra största headline-gig hittills, slutsålt 8000 människor, och resten av Latinamerika är liksom på väg åt det hållet med. Och så, ja, vi börjar äntligen bli inte bara ett västvärldsband, vi börjar känna som vi är ett världsband. Det är kul.
Ja, visst. Och så melodisk metal är ju verkligen, ja, jag synes i hvert fall att på festivaler och sånt så är det flera och flera band med ett lite speciellt uttryck, med lite sminke kanske och lite mer show och pyro och sånt. Så dock märker jag säkert också att det är väldigt stort för tiden.
Ja, det blev så, va. Jag tycker det känns någon gång på 10-talet så var vi vi har ju funnits längre än så, men vi hittade oss själva någon gång början på 10-talet, va. Och det är ju där omkring, ja, där var ju Ghost också till exempel. Och det har väl fortsatt. Men samtidigt, jag vet inte om... Jag tänker alltid att smink i all ära och vad man har på sig och pyro och allt vad du vill. Men det ska ju sitta ihop med den du är också. Mm. Och där, det är väl alltid hemligheten om det ska funka på riktigt. Men man har ju sett just... vi har ju fått se exempel på sådana som... Ja, det går bra för Avatar, eller det går bra för Ghost, eller det går bra för Sabaton. Så man måste ha ett tema som man sjunger om, och man måste ha på sig såna och såna kläder. Men om det inte är den man är djupt inne i sig själv, så brukar det inte fungera. Och det känns som att det är ju inte heller den enda sanningen. Mm. Känns, jag kommer alltid tillbaka till, vi var och såg... Behemoth och Cannibal Corpse. Det är ganska många år sedan nu. De var på turné tillsammans.
Okay.
Och det var så, och Behemoth spelade först. Och jag tänkte, det här är perfekt. Mm. De här svetsade pentagrammixtativerna och rök och corpse paint och mörka toner. Och allt det där liksom. Och stämningen i rummet och det här kontrollerade, liksom samlade. Det är perfekt. Det är precis så här man ska göra. Och sen kom Cannibal Corpse på. För liten backdrop, skrynklig, smutsig backdrop, trasig t-shirt, utvättad, inget intro, utan oj, nu kommer de, släck lampan, eller nej, det gör, jo, tänd, nej, släck, nej, tänd, ja, nu börjar de spela, pang, och no bullshit liksom. Och jag tänkte, det här är perfekt, det är precis så här man ska göra. Så det är, den stora hemligheten sitter inte i att måla sig som en clown, utan i vårt fall så är den stora hemligheten att vi är ett gäng jävla clowner, så att säga.
Ja.
Så jag tror att man, jag tänker om folk som håller på med sitt band och har allt det roliga framför sig, så är mitt råd liksom att leta efter sig själv.
Mm.
Inte bara leta efter rätt smink.
Ja, men virker som kanske ungdom idag med sociala medier och allt det där, man letar efter en slags identitet också genom musiken man hör på. Du har liksom dwarf metal och du lite mer sån pirat metal, visst man liker
precis.
Det, ja, det är många såna genrer för tiden.
Ja, och det är säkert jättekul. Men där är ju skillnaden på hur jag ser vad vi gör, att vi är ju inte cirkusmetal. Vi har nog några låtar som kan kännas så, men jag tycker hela poängen med Avatar är att vi är en metal-cirkus. Man får byta plats på orden.
Mm. Inte sant. Och nu är det Centrum Scene ikväll, och så är det ju jammen Trondheim Rocks till sommaren, och det blir ju en stor scene, och Avatar fyller ju det formatet også, eller hvor, ja, du snakket om Mexico City, hva det største dere har gjort på festival?
Ja, da finns det en i Polen, en gratis festival, Poland Rock, som över helgen har väl, jag kommer inte ihåg om det var 750 000 eller 1 miljon besökare över hela helgen. Just när vi spelade 2 på natten så var bara 250 000 av dem där och tittade.
Mm.
Men det går inte att begripa. Alltså det går inte att... eller då i alla fall, efter det har jag väl övat mer på det att... Vi var ju ute med Iron Maiden förra året på sommaren.
Mm.
Och de har jag tittat på länge och försökt lära mig från just det här. Du vet, när man är ett litet band som vill bli stort, då spelar man... innan det kommer folk, det kommer kanske... 5 personer, då är ju den stora utmaningen att ja, men man ska inte straffa dem som kom. Och då är sporten är att göra någonting väldigt litet och få det att kännas stort.
Mm.
Och det får man många chanser att träna på i början med sitt band.
Mm.
Men sen helt plötsligt, när om det börjar bli stort, då måste du börja göra tvärtom. Att få något stort att kännas litet, att nå hela vägen bak i en stadion eller på en festival. Och det är ju nästan alla jag känner som har sett Iron Maiden säger ju att Bruce Dickinson vinkar till mig.
Ja.
Och det är ju omöjligt att alla som känner att Bruce Dickinson vinkar till honom, att han gjorde det. liksom. Ja. Jag satt och försökte räkna i huvudet så här, okej. I Madrid när vi spelar med dem, det är 40 000 människor var det. Och så om man lägger 2 sekunder på varje person bara, så att det blir en liten vink, det är ju ändå 80 000 sekunder och så lång var inte spelningen. Men då har man den kontakten och den kontaktytan på något sätt och den intensiteten och man har det i kroppen någonstans. Och Iron Maiden är väl bra för oss att ha tittat på just för att de använder stora rörelser för att lyckas med det.
Mm.
Sen finns ju de som lyckas med samma sak med små rörelser. Alltså det finns så... Jag är lite nördig med det här. Alltså, och det finns så många sätt att göra det på. Men ja, det är en konstform i sig.
Ja. Och när du nämner Maiden så kan jag ju ta det mitt faste spørsmål med det samma. Mm. För jag hade ju min mätt uppvakning på tidlig 90-tal med No Prayer for the Dying och så stille jeg alltid gjestene mine spørsmål om du kan huske første gangen du hørte Iron Maiden.
Ja, tror det. Ja, eller første gangen som det fastnade i alla fall. Och det måste varit den første riktiga gangen var att de på svensk statstelevision visa den där gamla lilla konsertdokumentären när de åker till Polen är det va? Så Behind the Iron Curtain heter det va? Ja. Och just att Run to the Hills var det låten som stack ut där.
Ja.
Och ja, så det var så första skivan jag köpte med Iron Maiden var där med Number of the Beast.
Mm.
Och ja, nej, men så det var det. Och då hade jag redan lite hunnit komma in på metal och sådär. Jag tror, jag hade via en kompis och hans, alltså musikintresse fanns, pappas 60-tals skivsamling hade redan dratt mig till gitarrer och sådär. Och den världen, Beatles, Stones, Kinks, de tre särskilt.
Mm.
Och så hade väl en kompis lite yngre föräldrar. Så det fanns redan lite Kiss och sådär. Men det riktiga uppvaknandet var, jag har en äldre bror och om man är en yngre bror så är det kanske just att man kanske får en del av sin uppvaknanden från musik från bakom en stängd dörr. Ja. Men till slut fick jag låna Halloweens Keeper of the Seven Keys Part 2.
Okay.
Och då var jag kanske, jag skulle nog fylla 13. Då var det kört. Och nu sitter jag här.
Ja. Oj oj oj. Och det är du växte upp i utanför Göteborg?
Ja, precis.
Ja. Det är ju ett ställe med Ja, med, som etter hvert på et vis skapte et nytt sound og death metal og hvordan, hvordan var bandmiljøet da du var ungdom? Altså, hvordan startet du i band selv?
Ja, altså första var ju lite såna de där åren, alltså jag är ju född 86 så det var ju många hårdrocksaker hände ju där runt 2000 ungefär samtidigt. Ja. Dels så var det ju just det där, det hade ju Black Sabbath varit tillbaka i några år och Kiss varit tillbaka i några år och Halford skulle snart komma tillbaka till Judas Priest och Bruce var tillbaka i Iron Maiden. Så det var ju, det blir och Hammerfall fick åka till Wacken och allt det här tillsammans gjorde ju att den gamla skolan blev ju väldigt hipp igen där någonstans. Ja. Så det var en stor del av det. Och därmed så, och det var sånt som jag med mina första kompisar som vi spelade lite såna, ja men Ozzy Priest och Sabbath och Metallica covers i källaren på skolan. Men sen var det parallellt med det här hela hårdrocksgrejen. Jag hade liksom fått pianolektioner mellan jag var 5 och 9 och började spela trombon när jag var typ 10 och var jag så här musikskola, kulturskola barn. Och det var nästan alla som skulle vara med i Avatar, 4 av oss var sådana barn liksom. En klarinett, en tvärflöjt, en trombon och ett klassiskt piano. och sen upptäckte man hårdrock och var redan inne i den musikskolan och började och vi lärde känna varandra där. Och så då en vän till en vän som presenterade mig för Avatar. Och så var det audition var att skrika Clayman av In Flames på Johns pojkrum med dem. Så ja, jag tror jag svarade. Jo, och så sen den miljön runt i, det var ju ja, men just med det hårdrocksuppsvinget som vi växte upp med så var det ju många som bildade band och det överhuvudtaget mycket band och det var många bandtävlingar. Det var Mölndalsrocken, det var Göteborgstalangen, det var Musik Direkt, det var Rocka, för de hette en massa saker. Ah, ja. Så man åkte runt, lärde känna varandra och började boka ungdomsgårdsspelningar tillsammans. Och det var en väldigt så här, en liten miljö med hård konkurrens. Men också lite så här lillebrors generation till de som satte Göteborg på kartan. Mm. Och jag tror, och det var ju lite, ja men efterhand förstår jag vilken lyx, du vet så här att vilken tur man har var man är född. För det blev ju, det var ju inte så svårt att tro på drömmen när det råkar vara så väldigt många där vi bodde. Som åkte runt världen liksom. Att tack vare In Flames och The Haunted och Dark Tranquillity och allt möjligt så liksom, så, ja men så gör man. Man bildar band, man manglar lite, man gör en demo, man får skivkontrakt och sen får man åka ut. Mm. Det var mycket svårare än vad vi trodde men det var lätt att drömma det på ett sätt som jag vet inte, min fru är från Italien och hon pratar södra Italien och hon hade så här musikerkompisar som trycktes in att ändå skaffa riktiga jobb och bli läkare och grejer istället. Mm. På ett sätt som där vi växte upp var det mer förlåtande och vi kunde ha ett annat självförtroende att jo, det här går. Klart det går.
Ja. Ja, det må ju ha varit en stor inspiration att se hvordan mye svensk metal och rock, Helicopters, alle de andre
bandene, ja,
og så hadde klart det og kom seg litt ut, så det inspirerte sikkert også.
Ja, absolut, og særskilt just det her Gothenburg Sound i början, det her at altså, for jeg tror det var, de hadde jo dels var det jävligt bra men det var också en logik som passade oss, just att vi hade ungefär, alltså vi växte upp och hamnade lite i samma tankebanor. Mm. I att ja, men man gillar Iron Maiden, man gillar Halloween, man gillar gammal hårdrock och olika slag. Och så gillar man death metal, man gillar Cryptopsy, man gillar Cannibal Corpse. Okej, så kan man mangla och tralla samtidigt. Ja, det är klart det går. Och särskilt The Haunted var vi just när Avatar bildades, vi var ju besatta av The Haunted. Okay. Och det innebär ju att det var ju sådana låtar som vi försökte, jag försökte skrika som Marco Aro och de försökte spela gitarr som Björler och Jensen och John försökte spela trummor som Per Möller Jensen. Alltså, The Haunted Made Me Do It line-appen. Det var ju så vi försökte spela i början, så det blev ju en sån jättestor del av vårt DNA. Mm. Sen när man började mogna lite, utveckla sitt låtskrivande, då var det ett period där man nästan istället behövde slå ifrån sig det för att på riktigt så här växa upp och hitta återigen där, hitta sig själv, hitta sin egen röst och så vidare. Men där vi kommer ifrån och de banden som fanns runt oss, de lite äldre banden, de kommer alltid vara en jättestor del av det.
Ja. Oh, det är kul att du har varit i korps och spilt trombone, det är lika spelat saxofon själv och det kanske
ja, men precis.
Det som
ja, men,
gör
det
att man...
Ja, det är många som är det. Alltså jag tror Oskar Dronjak också från Mölndal, där Lindome ligger där jag bor, och spelade också trombon, bara jag vet inte... kommer inte ihåg gammal igen, men låt oss säga 10 år före mig, liksom.
Ja, ah, Ronnie James Dio spelade väl
trumpet? Jajamän. Jag tror det har hjälpt, alltså så här, jag tror, för också att jag var i den miljön, att jag var med lite körer och sånt, det gjorde ju att jag lärde mig sjunga och spela med volym, alltså akustisk musik, och ändå att det skulle blåsa på storband, körer, halleluja, hela du vet, alltså allt det där. Så sen när jag, och så tänkte jag, när jag skulle börja gapa och skrika och hålla på och köra hårdrock, så har jag också alltid gjort det med mycket volym. Alltså någon sorts klassisk grundteknik i det. Mm. Som, och jag känner jag haft lite tur där att dels övat på det utan att förstått att jag övat på det. Mm. Också att rent estetiskt, jag tycker det finns många som kan få ur sig bra ljud och låta mikrofonen göra jobbet. Det är också en skola. Mm. Men i min värld, alltså, det måste kännas i kroppen. Alltså, det är ju samma som vi har med trummorna, för den delen, alla instrumenten. Liksom. Att vi har mycket dist, men inte så mycket dist. Man måste ta i ändå när man spelar gitarr. Mm. Och samma sak, det är inga triggar eller sound replacement eller sådär på trummorna i studio eller live. Utan ska det låta som att han slår hårt, då måste han slå hårt.
Mm.
Och då händer någonting med groovet, då får man lite bråttom liksom, det blir lite svettigt, och att det är så viktig grunddel av ljudet, att det inte bara räcker att vara duktig och slå i rätt tid.
Men hvordan var du fant ut att du har bra tryck i stämmen, att du också hade lyst att pröva det som vokalist?
Nej, jag blev lurad till att sjunga i början. Jag gick med i alla band sist.
Ja,
och så jag tror, och så just när man är tonårspojke, då är det ju, alltså, hade det varit skönt att ha en gitarr mellan sig själv och publiken, eller ett helt trumset, något att gömma sig bakom.
Mm.
Inte bara stå där längst fram och synas. Samtidigt, i efterhand så passade det mig alldeles utmärkt, och jag var aldrig så blyg. Och har alltid... Alltså som barn liksom, fan vad högt du pratar, Johannes, tyst. I efterhand, efter konstruktionen, så kan man rita en ganska rak linje mellan vad jag är och hur allt som händer på vägen. Mm. Men jag började spela gitarr och lärde mig Paranoid-riffet och sånt där som alla andra. Men det var det. Alla band grundas ju av en trummis och en gitarrist.
Ja.
Och så får gitarristens andra kompis också vara gitarrist. Sen är det två kvar. Och de två de går hem och frågar mamma, kan jag få en bas? Och den som sa ja, den blir basist, och så får jag bli sångare.
Ja.
Du ska inte ha en bas, du har ju redan en trombon. Ja, då får jag sjunga då. Och så sen växte man in i det.
Ja. Kände du på en beruselse av att få feedback från publikum när du stod faktiskt är frontman då, i bandet?
Ja, absolut. Det där har ju utvecklats och ändrats lite med åren. I början var det ju ren adrenalinvansinne, överväldigande såklart. Och som åren har man ju fått göra det ett fyrsiffrigt belopp.
Ja.
Och det har gjort att jag försöker, jag vet inte om det var, jag mediterade en massa under pandemin och sådär. Så, men det här med mindfulness, va? Att vara i stunden. Mm. Och det här att försöka utveckla sin empati. Och numera så handlar det att försöka hålla vid liv den här, att se människor där ute liksom. Att låta den där kontakten som de har med ens musik, att ta del av den, att man gör det tillsammans med dem. Och då blir det ju någonting väldigt kraftfullt och mäktigt om man orkar ta in det liksom. Mm. Och det är väl någon annan, det är något annat än det där i början. Och så såklart så klappar de händerna när man är färdig. Och det är liksom, jag har jobbat på äldreboende och i förskolor och sånt där, och det var ingen som applåderade när man gick hem.
Nej.
så det är ju trevligt.
Ja. Och för min del så var det ju Iron Maiden som bara, oj, ja, det här må jag pröva och göra själv i band kanske, och så gör man det, men det är inte alla som får den effekten av att höra eller se ett band. Men husker du ett ögonblick där du tänkt att eller en låt eller ett band där du tänkt att oh my god, jag måste göra det här själv?
Ja, men alltså jag tror det kom i olika omgångar beroende på vad för musik jag upptäckte, men jag tror jag kan spåra drömmen till att jag är väldigt liten. Alltså jag tror jag var 6, jag kommer ihåg en riktig dröm jag hade när jag var 6 år gammal. Så drömde jag att jag var Michael Jackson och kunde så här, så kunde jag peka på strålkastare och de bara tändes så här,
som
någonting han säkert måste ha gjort live som jag sett. Så att, och så gillade jag också wrestling när jag var liten, så det här att, så det var inte bara musik utan det var också det här bara adrenalin, superhjälte vansinnet att gå ut i en arena med skrikande människor.
Ja.
Det fröet kom frikopplat från musik och sen byggde, alltså det är mer ett pussel än att det var ett speciellt så här moment.
Mm.
Men Michael Jackson var häftig och Hulk Hogan var häftig, och så sen som sagt pappas 60-tals skivor och just, och då är jag liksom, ja, de gjorde ju den där Beatles Anthology-serien, tror jag kom 95, och då är jag alltså 9 år gammal.
Mm.
Och den går på tv och jag slukar allt med det redan då. Och har det nog i huvudet redan att det här vill jag och sådär. Och sen var det liksom, första gången säger mamma jag ska bli rockstjärna, så att säga, då är jag 13.
Ja, okej.
Så ja, så det, men det la ett pussel, alltså, så hela här, musik fanns där från att jag var jätteliten, alltså de där pianolektionerna och sådär, och det intresset, det drog sig naturligt till direkt, och sen är det bara, sen var det där återigen att hitta hem, alltså Halloween, dubbelkaggar, jag har, japp, där var vi. Och sen såklart den där naturliga resan som alla pratar om, att man börjar, alltså det blir hårdare och hårdare, det går från, Ja, men inom 6 månader så har man gått från power metal till grindcore. Mm. Och man har hela paletten.
Ja. Men det hörs ut som du har hört lite eller en del på Iron Maiden du också. Och gästerna mina må välja sig en låt från katalogen. Så har du en favorit eller något du kan dra fram som viktig för dig från Maiden-katalogen? Oh.
Jag får bara välja en alltså.
Ja. Det var klart, men då, möjligt.
Ja, nej men alltså. Okej, okay, ett band är som ett äktenskap. På många sätt. Mm. Det är finns många likheter. Och om Avatar hade varit ett riktigt äktenskap, det vill säga om vi faktiskt skulle gifta oss med varandra, då skulle den där första dansen, då skulle den där första dansen ha varit till Blood Brothers.
Ah, okej.
Okay. Och det var, och det var så här, bara dels så här partyminnen från turnéer och så här full och sentimental till just den liksom. Ja, vi är Blood Brothers och så här. Och sen, och det där satt ju i, så sen vi, första gången vi var förband till dem var i Brasilien. Och vi var så jävla nervösa. Alltså jag tror egentligen aldrig på riktigt att jag varit särskilt nervös för att vara tagig. Alltså så här, du vet, turnépremiär när det är ny produktion, så ja visst. Men inte det där, inte känt mig liten så att säga. Mm. Inte tänkt, ska jag verkligen vara här? Jag har inte behövt känna det. För jag hade ändå fuskat, spelat 4 gånger med ett annat band innan jag gick med Avatar. Och sådär. Men i Brasilien, första spelningen, då är vi ju småpojkar. Den första resan vi gjorde som band var inte för en spelning, utan vi åkte till Stockholm, till Stockholms stadion och såg Iron Maiden. Det var det första så här, göra, ja, men åka långt tillsammans. Mm. Och, så det har ju suttit i bandet så väldigt djupt. Så vi bara går fram och tillbaka och man är lite så här skakig, lite gråtig, skör hela dagen. Och så gör vi det här första, och det är första gången vi är i Brasilien också. Så, och när vi åkte till första gången till Danmark, då var det inte så många där som det var när vi var första gången i Brasilien. Så det är bara en sån sak. Så vi går upp och låtarna, det känns som att de går skitlångsamt. Men vi överlever och är ganska nöjda. Och ganska lyckliga. Och sen, så det här var ett så här kalkbrott, gammal kalkbrott där spelningen var. Mm. Så de är liksom som en jättedjup dal. Och vi får komma upp i något torn ovanför allting och titta ner på konserten och hela publikhavet och höra liksom det här gå upp mot oss och kolla på Iron Maiden därifrån.
Okay.
Och må rätt bra. Och så börjar de köra Blood Brothers och vi bara... Alltså det är väldigt så här slutet, alltså pojkdrömsgrejen, precis så som man hoppas att man ska få känna det här. Du vet, folk pratar ofta om så här, vilket band drömmer du om att åka förband till och så, och vi har fått åka med ett gäng sådana och träffat och varit med, alltså som Halloween som jag nämnde, eller Devin Townsend var vi på turné med, alltså många sådana som vi tycker är skethäftiga. Men just de olika sammanhangen, just med Iron Maiden, så fick vi faktiskt det som folk menar när de frågar. Det fick vi som starkast just med Iron Maiden där.
Ja.
Så Blood Brothers måste det ju bli.
Fantastisk låt. Jeg hadde et sånn øyeblikk i Stockholm på Sonisphere, Stora skuggen i 2010, og Ronnie James Dio var død, og Bruce Dickinson hadde en liten tale til Ronnie James, og så kommer Blood Brothers, og det regnet sikkert en milliard liter vann over oss akkurat da, men det var ingen som la merke til det. Vi bare sto og var blå.
Sommerregn. Det var inte så, det var ingen regnbåge heller. Det hade varit för bra.
Ja, det var ett sån det var sån Amazonas regn alltså.
Det var så jag tänker om det hade börjat regna och så kommer solen så är det en regnbåge, så är det Blood Brothers och så pratar han om Dio och så är det en regnbåge. Ja, då hade man ju inte kunnat gå på konserter mer efter det.
Nej. Absolut. Fantastisk, så fikk du møte Maiden guttene og særlig og prate med dem?
Ja, altså den som hejade mest og oftast var Adrian. Okay. Och så sen, och jo, ja, men det första som händer, återigen att vi är på Europaturnén, då fick vi ju vänja oss lite också, kunde hantera det och börja tänka det här är vårat gig och sånt där, så man måste tänka som förband om det ska bli bra.
Ja.
Men okej, okay, men så är vi tillbaka till Brasilien och så är det, alltså jag har ju mina kostymbyten va, och så vi kör Bloody Angel. Och då går jag först bak och hämtar den röda jackan. Och sen så spelar gitarristerna, de står framme och spelar introt. Och jag går bak och ska se lite tuff ut bak vid trummorna innan jag ska gå fram.
Okay.
Och då står jag i profil. Och då tittar, och borta vid monitorbordet, där står Nico och vinkar och gör tummen upp. Och det var jättesvårt att se tuff ut då. och så vänder jag mig bort så här. Ser John detta? Och John står ju bara och stirrar på Nicky McBrain med haken i golvet. Så det var det första. Och sen så Adrian tog sig lite extra tid. Och sen Simon, den nya trummisen, han har nästan varit på turné med Iron Maiden lika länge som vi har. Så han hade lika kul, ska jag säga. Som vi har. Så han såg man lite extra av. Och så, ja men, Steve Harris sa hej och välkommen och så. Rod Smallwood... det är ju Iron Maiden det med, så att säga. Så han var också lite extra med och så. Men inte alla, vilka jag kan förstå kanske. Vissa kom sent till gigget och åkte tidigt.
Mm.
Och vissa var där lite längre och så. Men ändå helhetsgrejen är ändå att vi blev behandlade väldigt, väldigt väl. Och deras crew tog hand om vårt crew väldigt, väldigt väl. Alltså väldigt, en väldigt generös apparat runt Iron Maiden. Det var väldigt enkelt och kul att vara Iron Maidens förband. Det gör jag gärna om. Så call me Rod.
Ja, det är bara att ringa Rod.
Ja, precis. Ring så spelar vi.
Men då har jag fått låtvalg och nydliga historier från barndomen, så nu måste vi koncentrera oss om kvällen och Trondheim Rocks då. Är det, för det är ju fans som helt säkert vill se bägge konserterna och flera. Alltså, blir det någon skillnad mellan setlister för exempel i Oslo och Trondheim?
Ja, så Trondheim, du menar festivalen?
Ja, Trondheim Rocks, det är ju länge.
Ja, precis, ja, just det, ja. För jag tänkte, vad fan, ska jag inte till Trondheim nu? Nej, ja, just det, bra.
Ska inte det.
jag vet bara när jag ska gå på bussen och sen i mars ska jag gå av bussen. och sen däremellan blir det kul. Om vi pratar produktion, alltså den produktion som vi släpper med oss till de här ställena, det begriper inte folk hur vi kan göra på de scenerna vi spelar. Så vi har totalt storhetsvansinne som bäddar igenom allt. Och så handlar det alltid, vad gäller låtval, alltså, ja, men på festival får det bli lite kortare, så vi får se vad vi har tid att tänka på den. Mm. Men nu när vi kör hur länge vi vill, då handlar det ju, vi är ju sådana att när vi släppt något nytt, eftersom vi har fortfarande bryr oss väldigt mycket om den nya musiken vi gör och att det är det viktigaste i hela världen för oss, och att det alltid, varje gång känns det som det är det bästa vi gjort, så det får ta upp en tredjedel av setlisten, bra. Och sen har du en tredjedel som är, alltså, de där, klart vi måste ju spela Helt Apocalypse, klart vi ska göra det, ja. Och sånt där. Och sen har man en tredjedel med lite sånt där, det här var länge sedan. Det här kommer bara en fjärdedel tycker jag är bra. Den kör vi. Och så är det en god blandning av det där. Och så, nu är det extra bra tycker jag. Alltså, ibland är man extra nöjd med förbanden också. Så dels har vi Alien Weaponry. Mm. Och det har vi velat ha länge. Och nu blir det äntligen av. De var med i USA nu innan också. Och vi fortsätter med dem i Europa. Och det känns fantastiskt. De är hur sköna och coola och bra som helst. Och så håller vi precis på den här turnén. Just ikväll då så är det ju Norges egna Agabas. Och så kommer ytterligare, alltså Norges andra egna Witch Club Satan kommer ta över om några gig också. Så vi, ja. det är mycket, det är extra mycket norskt på menyn. Vilket, wow. känns ja, såklart känns lite extra kul just idag, just när man sitter i Oslo.
Ja. Jag fick äntligen sett Witch Club Satan i fjol. Har du sett det bandet live?
Nej, jag har inte hunnit det. Jag har tittat på YouTube. De andra i bandet, de var i Göteborg när vi faktiskt råkade vara hemma. Så då var det ett gäng i bandet som kunde kolla på dem. Men jag har blivit ett väldigt stort fan av det de gör. Och det de, alltså, så här, det hade funkat bra utan budskapet och helheten också. Mm. Men nu råkar också budskap och helhet och hela magin runt om själva musiken vara så extra bra med. Så det är liksom plus på plus. Det känns som de är inte bara svinbra, de gör nytta också. Så det är kul att vi får ha att göra med dem.
Ja, det var en helt speciell upplevelse egentligen, för basisten var ju höggravid och står nästan naken.
Ja,
och
nu
på scenen.
Ja, precis. Ja, nu är hon ju mamma, så de kommer ha en vikarie.
Ja, ja, ja.
Så det kommer inte vara lika gravid på scen.
Nej,
men det andra händer nog fortfarande.
Ja. Nei, det er spennende å følge med på Witch Club framover. De har jo også litt sånn, jeg har begynt å tenke litt på at jeg må spørre deg, Johannes, om du er horrorfan, for det er jo veldig, veldig Stephen King i coveret på Don't Go in the Forest.
Ja,
en rød ballong der.
Ja, men nu är det så här, nu har jag fått leva ut min clown så länge, så just den dagen när vi bestämde oss att vi skulle göra så, då glömde jag av att It fanns. Sen kollade vi när det var klart och bara, ja, det är lite It. Ja, coolt. Men ja, jag är skräckfan, men jag har också blivit så här lite, vad ska jag säga, totalitär i min smak med skräck.
Ja.
Att, för jag insåg, skräck är ju något av det svåraste. Och eftersom det är något av det svåraste så blir det ofta så här att det kanske inte alltid blir lika bra. Mm. Och därför så, det är väldigt svårt att vinna en Oscar med en skräckfilm liksom.
Ja.
Och med hela grejen är att jag tror ju, apropå vad för film som är barnförbjudet och så vidare, så tänker jag att riktigt, riktigt bra skräck, ja, det, man behöver inte visa det för en fyraåring, men riktigt, riktigt bra skräck handlar för mig om empati.
Okay.
Hela grejen är ju, alla bra berättelser, alltså om det är Pixar eller Splatter, det handlar ju om att vi vill ju bry oss. Vi vill ju sätta oss ner och titta på någonting så att vi känner oss, att vi bryr oss.
Mm.
Och hemligheten till bra skräck är ju inte hur många tänder monstret har eller hur många liter blod. Hemligheten är hur mycket oroar jag mig för den det handlar om, så att säga.
Ja.
Så kom tillbaka till, det var precis före en turné som jag satt hemma och kollade om första Exorcisten.
Ah, ja.
Och bara hur den där, det där som du vet, alla skräckfilmer nu för tiden som det handlar om, alltså att en lycklig familj flyttar in till ett stort hus och sen kommer det spöken. Och att de försöker ju få det, titta vad bra de har det, mår det inte bra nu, vad fina de är, och nej, nu händer något. Mm. Alltså allt från Paranormal Activity till Conjuring till, alltså du vet, alla filmer. Ett stort hus, ett stort fint hus som behöver renoveras. Men de lyckas inte alltid med det. Men Exorcisten, när man får följa med den här ADHD-utredningen från 70-talet,
mm,
och lära känna ett stackars barn och en stressad ensamstående mamma in i helvetet med dem, gör ju att när det väl börjar hända grejer, även om man sett den 1000 gånger, så hugger det tag.
Mm.
För att, så här, för att manuset, karaktärerna är så bra. Och då blir jag rädd. Ja. Och då är skräck bra, för då bryr jag mig.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Jeg sliter litt med moderne skrek, som Terrifier og de tingene der. Det
har ikke ens tittet på.
Nei, det helt jævlig. Så det må være noe psykologi der, og empati. Som
ja, precis. Altså, jeg tycker det er bedre å kolla på det enn å kolla på, jeg vet ikke, hva får barn kolla på? Men det er som det her alltid, at inte mina föräldrar och säkert inte dina, men det fanns ju föräldrar som tyckte att King Diamond är ju farlig här, lyssna på you know, choke me, spank me, pull my hair istället eller någonting, alltså det är att det som går på radio, och så är det så urvattnat jävla dumt, och så är det ytligt, och så är det där hittar du kvinnohatet liksom, det hittar, istället, men extremare metal, inte alltid, men ofta, är ju mycket sundare och ifrågasätter och sätter krav på lyssnaren, och man måste våga känna, våga tänka, våga ta till sig och utmanas och växa och sådär, i bästa fall.
Ja.
Finns det lite olika där med. Ibland är det bara kul.
Ja.
Men, och det känns lite liknande med skräckfilmer, att ja, det är klart, om man är lite, det är också något fint med, du kommer ihåg när du kommer ihåg skräckfilmen du såg när du var för liten.
Det var,
och det är den bästa.
Det var den första Alien för min del. Det var väl det
Bra. Ja. Ja, fin att se när man är för liten. Ja, jag såg första Halloween, Mike Myers och det där, när jag var för liten. Och det var så jävla jobbigt att han inte var död på slutet. Ja. Och så, och det, jag är så tacksam för att jag såg den när jag var för liten. Och ensam hemma också. Liksom, ja, ensam hemma och för liten. Ja, perfekt. Sant.
Alene hjemme, som det heter på norsk. Mm. Det her har vært en helt fantastisk fin prat. Takk for at du tok det tid, Johannes, og håper bussen har bremsa når du skal videre fra Oslo.
Ja, precis. Altså, vi börjar väl i nedförsbacke, så det ska väl gå bra. Men sen får vi se. Ja, de håller på att laga i Stockholm precis nu, och sen får de köra hit väldigt fort så de är här i natt. Men det verkar lovande.
Ja, så bra.
Det viktiga just idag är att vi är i Oslo. En sak i taget. Ja, och så gör vi, och så river vi den här stan. Och hur vi tar oss i Köpenhamn, det tar vi reda på sen.
Och så ska du till slut få sen en kort hilsen till dem som hör Radio Rock och Avatar i eftermiddag. För då ska jag spela Avatar som förspel till giggen ikväll. Och ja... Har du en hälsning? Vad kan publikum förvänta i kväll, Johannes?
Ja, men de kommer... jag tror vi kommer vara extra övertända idag. Just för att det var ett litet extra helvete att ta sig hit. Så nu ska det fan bli värt det. Och så är det så här. Det är nästan slutsålt. Det är så nästan slutsålt. Så hon som sköter vår social media kommer säkert ljuga och säga att det är slutsålt. Men det vore skönt att inte ljuga. Så om det är så här, det är verkligen inte många biljetter kvar. Så kom du med.
Då hoppas jag det är många i Oslo-området som hör på Radio Rock i eftermiddag. Och tusen tack igen för praten och lycka till vidare på turné.
Tack ska du ha.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast från Radio Rock.
Nej, men så bra, Johannes, tusen tack alltså.
Gött. Ja, tack, det var trevligt. Nu är jag lite vaknare än förut, det är perfekt.
Ja, fått lite kaffe kanske också. Så då är dagen
igång. Jag hoppar faktiskt över kaffe, för jag tänker att jag kommer bli skittrött om en stund igen, så då ska jag inte ha kaffe, så ska jag försöka sova en liten stund före spelningen, för fan, inte kunnat sova i natt.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.